Jag har inte någon sån här bra minnesgrej för bibeltexten som Alexandra hade. Men ni kan ju tänka så här, att det är kapitlet efter det Alexandra gav oss i Johannes 10:10 som vi läser dagens predikotext. Det är från Johannes 11 och vi har redan lyssnat till en del av den texten som Marita läste. Och temat för predikan finns i Johannes 11 och 25. Jag är uppståndelsen och livet, Jesus orden. Ska vi göra så här? Nu fick ni inte stå upp när vi sjöng lovsång. Det fick ni, men ni gjorde inte det. Att vi står upp när vi läser resten av bibeltexten. Johannes 11 och vi fortsätter i vers 28. Sedan gick hon, Marta alltså, hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar dig till sig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut, och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur de grät och hur judarna som hade följt henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta, och han frågade: Var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Och Jesus föll i gråt. Då sa judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde gjort så att Lazarus inte hade behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror skulle du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa då åt dem: Gör honom fri och låt honom gå. Kan ni få sitta? Det är ju ett väldigt långt textsammanhang i Johannes 11. Hela kapitlet består av 57 versar, men just berättelsen om Lazarus och Jesu besök i Betania innehåller 44 versar. Så det är ett långt sammanhang och det finns väldigt många intressanta saker i den här texten som vi kunde kommentera och stanna upp inför. Men huvudtemat som vi finner i den här texten är ju Jesusorden, när han säger, Jesus säger att jag är uppståndelsen och livet. Kapitlet beskriver ju en familjesituation. En av Jesu vänner är sjuk. Det är Lazarus. Brodern i hemmet i Betania där Jesus ofta var gäst. Systrarna skickar bud på Jesus. För de kände ju Jesus och hade sett och hört vad Jesus hade gjort med människor som hade blivit helade och botade från olika sjukdomar och så vidare. Och Jesus var en ofta sedd gäst i hemmet. Men det, när Jesus kommer till Betania så kommer han för sent. Lazarus är död. Och sorgen vilar redan tungt över hemmet. Judar och vänner till Marta och Maria och Lazarus är samlade och tar del i sorgen och försöker stötta Marta och Maria på det sätt som de kan. Men Jesus, när han möter Marta, så säger han: din bror kommer att uppstå. Och så kommer de här orden av Jesus: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och så ställer han frågan till Marta: tror du detta? Och trots att Marta naturligtvis är helt uppfylld av sin sorg och det som har hänt när Lazarus har gått bort och de har blivit ensamma, Marta och Maria, så svarar hon Jesus: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit i världen. Och det är ju en fantastisk Jesusbekännelse som Marta ger mitt i sorgen som hon är helt uppfylld av. Och det säger oss ju också att Marta var klar på vem Jesus var. Jesus var Guds son och han var sänd av Gud i världen. Och den bekännelsen är ju en utav textens höjdpunkter i Johannes 11. Och jag hoppas att det är vår bekännelse, vi som möts till gudstjänst för att möta Jesus den här dagen. Att vi kan säga av hela vårt hjärta: ja, jag tror att Jesus, du är Guds son och att du var sänd i världen för ett speciellt uppdrag. Så kommer ju också Maria in i bilden. Marta går hem till Maria och säger att mästaren är här och kallar dig till sig. Och så skyndar Maria ut och möter Jesus. Och också hon anklagar Jesus för att komma för sent. Och vi kan säkert känna igen oss i den här bilden. Vi tycker också ibland att Jesus kommer för sent. Och varför griper han inte in och gör ett under? Och de frågorna kämpar vi ju lite var med. Och vi får inte svar på de frågorna, utan vi får leva med dem ibland. Men Jesus är närvarande och delaktig i den kamp som vi människor kämpar. Han visade ju med stor tydlighet när han mötte Marta och Maria i hemmet i Betania att han var engagerad och delaktig i sorgen. Han grät med judarna och med Marta och Maria över att Lazarus var död. Och det står att han skakade i sitt innersta. Och det var väl kanske dels en delaktighet i sorgen med Marta och Maria, men kanske också en reaktion över det onda som var en verklighet i världen och att Lazarus var drabbad av detta. Han var död. Och döden hade visat sitt ansikte på ett tydligt sätt. Och Jesus visste att det var en följd av det onda som hade kommit in i världen. Och kanske också det var en reaktion som han visade så tydligt vid det här tillfället. Men vi är Guds barn. Och vi, där vi står mitt i vår kamp, så är Jesus närvarande. Och det är väl det som styrker oss särskilt i såna här situationer när vi står med våra frågor som vi inte får svar på. Och vi frågar Gud och frågar Jesus, varför kommer du inte och gör ett under? Varför griper du inte in? Jesus har inte lämnat oss. Han är närvarande och vill styrka oss och ge oss det vi behöver i de här situationerna. Jesus går med systrarna till graven. Han frågar var de har lagt Lazarus. Och han säger till de som finns där omkring, ta bort stenen. Och så säger han till Marta, sade jag dig inte att om du trodde så skulle du få se Guds härlighet. Och så ber han till sin far och så ropar han, Lazarus, kom ut. Jag tänker så här ibland när jag läser det här bibelsammanhanget när Jesus säger, ta bort stenen. Ibland så tror jag vi har också stenar i våra liv som skymmer så att vi inte kan se vad Gud vill göra för oss. Och ibland så kanske vi behöver hjälp utav varandra på vägen. Att vi behöver hjälpa varandra att lyfta bort stenar för varandra och för våra liv. Så att vi kan se vad Gud vill göra och vem Gud är. Att han faktiskt är närvarande också i livets svåra situationer. Om vi läser vidare, jag ska inte utveckla det. Men om vi läser vidare i det här kapitlet, i det 11:e kapitlet. Så står det att många judar kom till tro på Jesus när Jesus hade uppväckt Lazarus från döden. Men det är också en brytpunkt i Jesu verksamhet innan påsken. När människor kommer till tro på Jesus när han har uppväckt Lazarus, så hårdnar det också omkring Jesus. Översteprästerna, fariseerna, de skriftlärde bestämmer sig för att nu kan inte Jesus få så stort utrymme i vårt samhälle längre. Och om du läser lite längre ner i kapitlet 11 så står det att från den dagen så beslutade man sig för att döda Jesus. Och så sa man till varandra att kommer han inte till påskhögtiden? Om någon ser honom komma så berätta var han finns så att vi kan gripa honom. Det var en brytpunkt för Jesus och det står att från den dagen så visade han sig inte öppet på samma sätt bland människorna. Men texten som vi nu har pratat lite omkring har ett väldigt tydligt och viktigt budskap. Den är en Jesus-presentation. Och det är ju det här som står i Johannes 11:25. Där Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Det är Jesu presentation av sig själv i den här texten. När han säger att den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Fortsättningen på den. Jesus presenterar sig som livets herre. Och det var ju det som den bibeltexten vi fick läsa också som tillsammans med Alexandra innan de gick till äventyret. där Jesus säger, jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Det talar om att han är livets herre och han har kommit för att ge oss alla liv i överflöd. Vad betyder det här för oss idag? Den frågan skulle jag vilja ställa och ta några punkter omkring det. Att Jesus säger och är uppstånden. Jag är uppståndelsen och livet. Och vad säger Guds ord oss? Jo, för det första säger det att vi äger en grund att bygga våra liv på. Och den grunden är ju Jesus. Jesus är försoningen för våra synder, säger Johannes i sitt första brev. Ja, inte bara för våra utan också för hela världens. Och genom Jesu uppståndelse från de döda så har Gud fött oss på nytt till ett levande hopp. Det är fundamentet så att säga som vi människor får bygga vårt liv och vår tro på. Och som vi kan bygga vårt liv och vår tro på. Att Jesus har dött för våra synder. Och att han har uppstått för att vi ska få leva med honom. Och leva ett liv som är någonting utöver det, bara det materiella. Vi ska komma till det också. I andra Korinthierbrevet 5:17 skriver Paulus om det här nya livet med Jesus. Han skriver så här att det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Det är det liv som vi får leva på grund av att Jesus har uppstått och är en levande frälsare idag. Paulus säger på ett annat ställe så här att en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Paulus är väldigt tydlig med att Jesus har dött för våra synder och uppstått och lever idag. Det är grunden för vårt liv. Och det är det vi får bygga vårt liv på. Det andra som jag ville säga det är att vi har fått ta emot det eviga livets gåva genom Jesus. Det är någonting mer än det materiella livet som vi lever, utan det är det eviga livet. Paulus säger i Romarbrevet 6:23 att syndens lön är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, det är evigt liv i Kristus Jesus. Det finns ju ingen gåva som är större. Vi kan ge varandra gåvor av större eller mindre värde, men Gud har gett den största gåvan till oss människor. Och Guds kärlek är det stora motivet. Och det skriver också Johannes om både i sitt evangelium och i sitt första brev där han skriver så här. Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss genom att vi får kallas Guds barn. Och så lägger han till. Det är vi, säger han. Det är vi. Det är inte bara något som vi säger om varandra, utan vi är Guds barn genom att vi har fått ta emot det Jesus har gjort genom sin död och uppståndelse. Barnaskap hos Gud. Vi äger också ett hopp genom Jesu uppståndelse. I Petrus första brev, det första kapitlet och den tredje versen, så skriver Petrus så här. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Det är genom Jesu uppståndelse som vi får äga det här hoppet som vi bara äger genom Jesus Kristus. Det är Guds framtid för oss som Petrus talar om. Och Jesus sa ju i sitt avskedstal till sina lärjungar att jag går bort för att bereda rum åt er. Han talar alltså om ett evigt hem hos Gud. Det som vi kanske ibland brukar säga, det är himlen. Där Gud har berett boningar åt oss i sitt eviga rike. I det rike som aldrig kan bäva och som är fullkomligt. Vi kan ju läsa om det i Uppenbarelseboken bland annat. Något av hur Johannes får se in i den tillkommande världens härlighet. Och hur han beskriver det som är vårt eviga hem hos Gud. Vi äger ett hopp genom Jesu uppståndelse, säger Petrus i den här versen som vi läste. Så får vi också, för det fjärde, leva i en gudsrelation genom Jesus idag. Det är ju Jesu eget löfte till oss som hans lärjungar, som hans barn. Att den levande och uppståndne går med oss alla dagar till tidens slut. Han överger oss inte. Inte heller de där dagarna som är så mörka ibland. Och som vi undrar, var är Gud? Och varför? När vi står där med våra frågor, då är han också närvarande fast vi inte alltid kan se honom. Och Paulus säger i Filipperbrevet, det fjärde kapitlet och den 19:e versen, att i Jesus vill Gud fylla våra behov. Han säger så här: min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla våra behov. Han säger inte att vi ska få allt vi ber om eller att allt vi önskar oss. Men Paulus säger att Gud ska fylla alla våra behov genom Jesus Kristus. Och det är ju fantastiskt att känna den tryggheten att Gud, Jesus, vet ju ännu bättre än jag själv egentligen vilka behov jag har. Och han vill fylla våra behov genom Jesus Kristus. En sak till vill jag nämna. Vi har ju fått ett glädjebud. Ett glädjebudskap att förmedla till varandra och till andra. Genom att Jesus är uppståndelsen och livet. Det är ju glädjebudet som vi får dela med varandra. Bibelversen som vi läste tillsammans med Alexandra. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Jesus både kan och vill gripa in i vår livssituation. Han som vet vad du behöver och vad jag behöver. Och han lever i våra hjärtan och vi får leva i en ständig relation med Jesus varje dag. Och Jesus vill låta oss se sin härlighet. På samma sätt som han lät människorna där i Betania se hans härlighet när han sa till Lazarus att komma ut. Och Jesus har all makt i himlen och på jord. Det läser vi i Guds ordet. Och därför har han makt att gripa in och förändra förhållanden som vi tycker är omöjliga. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. För Jesus har givits all makt i himlen och på jorden. Han är uppståndelsen och livet. Det är honom vi får bekänna oss till. Och det är honom vi får leva med. Och det är han som ska föra oss in i sitt fullkomliga rike en dag. Vi äger också ett hopp genom Jesu uppståndelse. Ska vi tacka honom för att han är uppståndelsen och livet idag. Jesus, jag ville tacka dig av hela mitt hjärta för att du kom till vår värld med frälsning, med räddning och hopp åt oss människor. Tack för att döden kunde inte behålla dig, utan du blev en levande uppstånden frälsare och du vandrar med oss idag. Jesus, tack för att du bor genom tron i våra hjärtan. Tack för att den grunden som du har lagt genom din död och uppståndelse, den håller att bygga sitt liv på. Och där får vi äga vårt hopp genom din uppståndelse. Jesus, var med oss och följ oss till vi är dig. Så vill du också möta oss på ett personligt sätt i vår gudstjänst här och nu. Tack för att du vet vad vi behöver vara en. Kom till oss, rör vid oss, låt oss få uppleva att ditt liv får flöda i våra liv. Vi ber i Jesu namn. Amen.